Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ett av världens mest kända golfhål finns vid Ponte Vedra Beach, Florida. Det är 125 meter långt och består av en green som ligger helt ute i vattnet. Placeringen som näst sista hål på banan gör att tävlingen ofta avgörs där. 125 NHL-mål under en karriär, det är inte så pjåkigt för en spelare, eller hur? Vad ska man då säga om Theo Fleury som gjorde 125 mål bara i spelformen powerplay under karriären? Fleury som med sitt Calgary en gång i tiden blev Stanley Cup-mästare och fick lyfta Lord Stanleys pokal som i år är just 125 år gammal. Här är Sporthuset avsnitt 125. Med Lena Sundqvist och Thomas Johansson i panelen. Ni gillar att resa, va? Gillar ni att resa?
Mm, absolut.
Ja. Du gillar att resa? Ja. Jag hatar att resa.
Eller det beror på vad man menar med att resa. Det är ju själva resandet som är det roliga. Det är när man kommer fram till den nya ställen.
Det är en skillnad att ha jobbresa kontra någon annan resa som man ska på.
Det är sant.
Så att jobbresa är väl inte alltid så inpetsande.
Men i grunden så gillar du resa.
Ja, i grunden tycker jag det är
ganska
trevligt. Jag hatar
att resa.
Jag gillar resultatet av att resa, inte själva resan.
Vad är det som har gjort att du är så himla arg?
Egentligen var det att jag citerade Mats Strandberg på Radiosporten. Han körde det där en gång med LG Jansson. Han kom in i hytten vid Globen bara och störtade rakt fram till LG och sa så här: LG, du gillar att resa, va? Out of the blue. Och han sa, va? Som ni gjorde nu. Du gillar att resa? Ja, det beror på. Så som du ungefär. Det beror på vad det är för typ av resa. Jag hatar att resa.
Först jag hatade att resa i fredags. Men fortsätt.
Ja, visst, men precis, kör den, för jag läste om det på Twitter. Men han sa så här, först åkte jag till Island. Fullkomligt värdelöst. Åk aldrig dit. Sen åkte jag vidare till Grönland. Ännu värre. Vad han gjorde på Island och Grönland. Men jag ska åka till Pyeongchang och lite resfeber. Kan återkomma till det. Vad händer för dig, Lena?
Nej, men jag gillar ju att resa. Men som sagt, själva resandet i sig är ju inte det roligaste, utan det är att komma fram. Jag skulle ändå göra en ganska enkel resa i fredags, kan man tycka. Stockholm-Rättvik. Det är ju inte jättelångt. Nej. Ska ju inte vara några större problem. Direkttåg ska ta 3 timmar. Morgongåva! Detta fantastiska ställe. Jag visste inte ens om att det fanns förrän i fredags. Det finns. Man kan stå där i 3 timmar. Still på ett tåg.
Det är vi i Uppland, va?
Ja. Norr om Uppsala, va?
Ja, exakt. Mm. Jag hade inte kommit jättelångt innan vi blev stående i 3 timmar. Sen kom på lösningen att här kommer en buss som tar er till Sala. Och sen får ni hoppa på nästa tåg som också är försenat, som inte går till Rättvik utan till Borlänge, som man får byta igen, som är en fredag eftermiddag och är i stort sett fullbokat. Det var lösningen på problemet. Hoppas att ni ryms. Det här kommer gå bra. Lycka till, hörni!
Hur står det till med statens järnvägar egentligen? Alltså, de har jobbigt.
Ska vi ringa upp Lasse?
Det är var och varannan dag. Det är ju förseningar i Stockholmsområdet. Det är någon kontaktledning eller en signalfel. Alltså, det är helt galet. Det måste ju, jag skulle inte vilja vara den som sitter och svarar på missnöjda kunders samtal i det där. För det händer ju någonting. Och så vill de att det ska vara det miljövänligaste sättet att resa. Det är ju... Ja, det är illa.
Och apropå jobbresor, jag vågar ju nästan aldrig ta tåget till en match. Tänk om jag hade varit på väg till Leksand där eller Mora för att göra match. Jag hade ju missat hela tillställningen. Det hade ju inte gått. Även om vi nu löste det, jag fick tag på Salas sista lediga hyrbil och tog mig därifrån, för jag blev så jäkla lack. Jag orkade inte stå där och vänta längre för att kanske komma fram om 3 timmar till. Så sista lediga hyrbilen som precis hade lämnats in fick jag tag på och lyckades lösa den här helgen.
Vi reser ju ändå en del med tåg med vårt lag. Ja. Gör vi. Idag till exempel så är vi på väg till Göteborg.
När
till vi
skillnad där. Från Frölunda. Som åkte på annat sätt, va?
Ja, det vet
jag. Jo, de har ju charter.
Vissa lag har ju finansiella möjligheter till att ta lite andra resvägar.
Robert Olsson hade faktiskt en liten sylig pik efter matchen igår. Ja. Att nej, vi har ju inget charterplan som våra motståndare, så vi tar tåget imorgon.
Ja, vet, det var samling 08.50 vid... Ja, någonstans på centralen och sen avfärd. Men vi brukar använda tåget både till Växjö och till Göteborg. Mm. Brukar vi göra. Ett skönt sätt att resa när det funkar. Men som du säger, Lena, det är ju lite stökigt om det skulle
bli någon...
Man
får ju alltid boka med en ganska stor marginal ifall det händer någonting.
Så att killarna åker ner och så är det lunch och så blir det dagrum där nere och sen match. Så att man har ju några timmar till godo. Så att,
vet man någon annan förutom idrottslag som använder sig av dagrum?
Nej, precis.
Nej. Jag har aldrig hört i något annat sammanhang.
Exakt. Jag visste inte ens om att det här fanns innan man började upptäcka.
Vad kostar ett dagrum?
Nej, ingen aning.
Är det halva priset, eller?
Nu ligger vi kvar över natten och åker hem dagen efter, så att det är inte bara ett dagrum för matchen och sen hem. Utan,
men ibland kan det vara det också.
Absolut. Framförallt om man är till exempel man har bussresor, ett slutspel och sånt där, då kan det vara så att man åker ner tidigare, värmer och har dagrum. Och sen åker man hem direkt efter matchen.
Men jag ska ju till det här Pyeongchang.
Hur lång restid är det till Pyeongchang?
Det är lite dumt det där. Har ni tänkt på vad irriterande det är med lång transfer när man väl har kommit på plats? Om man först flyger då jag tror jag ska flyga så här 2 timmar eller först Helsingfors 1 timme då, sen så mellanlandning och sen så flyga i 9 timmar, 9-10 timmar till Pyeongchang. Men sen väl kommer dit, då är det någon sån här transfer på 4 timmar. Ifrån flyget. Det kommer lite som en kalldusch. Det är nästan den som är jobbigast, va? Sätta sig på...
Vara framme fast ändå inte framme.
Mm. Ändå har liksom typ nästan en halv flygresa kvar innan man är... Det är inget roligt.
Nej.
Men vadå, vart ligger flygplatsen? Hur kan det vara 4 timmar?
Ja, men alltså det är ju märkligt att det här stället fick OS. Det kan jag inte säga nu, det kanske kommer bli superbra. Men det ligger ju offside. Alltså flyget är ju vid Seoul. Det är den närmaste vettiga internationella flygplatsen. Incheon heter flygplatsen där i Seoul. I närheten av Seoul. Och sen ligger det här liksom på helt andra kusten, långt bort, det här Pyeongchang. Och den stan där uppe i bergen där det är längdskidor. Och den är ju, men det är inte ganska ofta så i vinter-OS-sammanhang att de är rätt obskyra städerna. I sommar-OS är det ju mäktiga städer ofta. Men vinter-OS, det har ju varit så här Nagano. Vem visste vad det var? Och,
Sochi.
Ja, Sochi. Ja, du var ju där ju. Hur var det?
Nej, men det var ju också en speciell. Den var ju inte ens färdigbyggd när vi kom dit. För det kändes som att hela Sochi bara uppkom för OS. Eller i alla fall den del där OS-byn var. Det var ju en bit utanför Sochi. Så det var ju en hittepåvärld.
Ja,
du såg ju inga vanliga människor. Du såg ju ingen mataffär. Du såg inget bageri, ingen frisör. Det var ju bara en OS-by och ingenting annat. Mm. Hotell, några restauranger. Liksom. Det var, that's it.
En grej som dök upp nu apropå egen värld är att Visa är en av huvudsponsorerna för OS. Mm. De köper upp hela stan. Det går inte att ta ut med något annat kort. Det är Visa som gäller. Och alla banker i Sverige har slutat med Visa i princip. Så att det kommer inte gå att få tag i och kunna köpa några saker. Man får ta med sig saker hemifrån. Alternativ cash. Och då är det alltså så här. Nu ska vi se. Jag växlade in 3000 svenska. Gissa hur många koreanska, vad de nu heter, wang jag fick för 3000 svenska. Ta i åt något håll.
3.
Ja, men då är det ju så här flera miljoner.
Nej, en halv miljon.
Ja.
Alltså jag har en halv miljon på fickan nu. En jävla känsla.
Ja.
Men vadå? Du tror att du inte kommer kunna använda kort och du växlade 3000 svenska kronor. Ska du leva på existensminimum under hela OS, eller?
Ja, det är sant att det kanske var under. Men jag tyckte liksom en halv miljon får räcka.
Du kan inte bära mer.
Du vet, det kommer ju, jag har ju en egen resväska bara för pengarna.
Sporthuset. 125.
So ladies and gentlemen, to our winner, and tonight he contested a record 30th Grand Slam final in his record 7th Australian Open final. He's now won a record equaling 6th Australian Open title, and as we've heard, in the process has become the first man to win an astonishing 20 Grand Slam titles.
Ladies and gentlemen, to receive the Norman Brooks Challenge Cup from Switzerland, but loved all over the world, our champion for 2018, Roger Federer.
You guys, you fill the stadiums, you make me nervous, you make me go out and practice, and just like to thank you for everything. Wouldn't be the same without you guys, thank you. Marin's team as well, you guys work hard, all the best. It's tough, man. And my team, I love you guys. Thank you.
Roger Federer, en av de absolut största i det här seklet bland idrottare. Vad har ni för bild av honom? Han vinner alltså sin 20:e Grand Slam-seger här. Den första vann han för 15 år sedan, nu 36 år gammal. Och här vann han alltså Australian Open och var ju oerhört rörd efteråt. Kanske att han kände att det här var bland det sista som han gjorde på den absolut största scenen.
Så är det inte just det som är så imponerande med honom, att man har sagt det ganska länge. Var inte där för några år sedan som folk kom med fan och nu är han över. Och ganska många basunerade ut att nu är det slut. Roger Federer, det kommer inte bli något mer. Han är slut som artist. De måste jag ha grävt ner de defanerna ganska djupt ner nu. Det är det som bland annat är så himla imponerande med. Att han bara kommer tillbaka och kör på och kör på och kör på. Så frågan är om det är bland det sista eller hur mycket mer som finns i han.
Man fick ju för första av presentationen. Det började så här resa sig nacken med han som presenterar Federer när han har vunnit där. Men vilken tennisspelare. Inte nog med liksom att han vinner. Han spelar ju så snyggt. Alltså han spelar fin tennis som man får uttrycka så. Han rör sig fantastiskt. Han slår slag som är... man känner ju inte honom, utan det är ju mer den bilden man får via media eller när man hör han själv prata, så verkar det vara en enormt ödmjuk idrottspersonlighet. Och jag håller med Lena. Det var några gånger man känner så här, nej men nu är det färdigt, nu kommer det vara en sån kille som helt plötsligt är 153 på världsrankingen och så han liksom fadat bort. Men han kommer igen och han kommer igen och han fortsätter spela så fantastiskt vacker tennis och var den idrottspersonligheten, så att absolut är han en av de största genom alla tider.
Jag tittar på efter sekelskiftet vilka som kan vara de största. Det finns en del rankingar. Fox Sports rankade i fjol seklets bästa idrotter, alltså från millenniumskiftet och framåt. Pekar på Federer, pekar på Phelps, Tom Brady i amerikansk fotboll, LeBron James basket, Ronaldo Messi i fotboll, Tiger Woods golf, Lindsey Vonn alpint, Usain Bolt friidrott. Och så Federer som var tvåa på den där listan bakom Michael Phelps.
Att Brady skulle vara med där, det är jag inte förvånad över. Han har väl en stor stund som kommer lite längre fram här i veckan. Men jag säger det återigen. Jag tycker den storheten han har visat under så lång tid, den idrottspersonligheten som han är, så är han absolut en av de absolut topparna på min lista när det gäller idrottare genom alla tider.
Apropå announcers eller speakers och Tom Brady då, kikar ni på Super Bowl-finalen? Jag är aldrig uppe och tittar på det där, men jag har fått inspel på Twitter här att det är ju en av de absolut största. Det är det största idrottsevenemanget för tv-tittande i alla fall. Det kommer natten mot måndag då när vi spelar in det här. Natten mot måndag, Super Bowl-finalen.
00:30 börjar.
Ja, det låter som du har ställt in klockan.
Nej, men det är mer att jag inte orkar vara vaken. Det är kanske mer det.
Annars hade jag
började en gång i tiden när, jag tror att det var TV3 som började sända.
Pia Gulle
stod där med sin propeller och då såg jag nästan varenda match i amerikansk fotboll. Jag tyckte det var så fascinerande. Men då var man ju betydligt yngre och orkade vara vaken på nätterna. Nu är vi med det. Nu såg jag ju Patriots som spelar, för de spelar ju ändå på en okej tid i semifinalen. Med den vändningen de hade. Är det så att jag är vaken och så, då tittar jag jättegärna, för jag gillar amerikansk fotboll.
Har du reglerna, Lena, eller? Är du med på dem?
Det kan jag väl inte påstå, jag ser det ju inte jätteofta, men jag tycker ändå att det går ganska snabbt när man väl börjar se, eftersom det är det som är spännande med Super Bowl i Sverige. Jag tänker att det är så himla många som inte ser en enda match under hela säsongen, men ändå sitter uppe på natten för att se just Super Bowl. Jag har gjort det vid några tillfällen också, men det blir nog inte det i år. Jag vet inte, jag är inte nog inbiten för att tycka att det är värt den där missade nattsömnen.
Men vi kan väl ta in någon nästa vecka. Lars Lindberg, är inte han bra på det där?
Han är bra på det där.
Reporter på C-more. Skulle kunna. Vi fick något annat inspel här också, men han skulle väl kunna summera matchen. Brady, har han vunnit 4-6 stycken? Jättemånga ju.
Eller? Jag vet inte exakt hur många, men han, det känns som att varje år så är han där uppe och leder laget till Super Bowl eller Super Bowl-final. Så att de spelar en rolig fotboll också, amerikansk fotboll, Patriots. De har bra driv i sitt spel, alltså, de låter inte motståndarna andas många sekunder när de väl sätter igång, vilket är ganska häftigt att se hur de pumpar upp tempot i matchen. Så att,
men jag får köra nationalsången under mig också.
Det brukar ju oftast vara den stora. Och hur mycket kostar reklamen i brukar ju också vara en stor snackis i det där.
Men är inte redan klart? Är det inte Pink som kör nationalsången?
Just det, jag tänkte att det var någon. Nej, det du har koll eller?
Ja, jag känner igen att jag har hört det här vid något tillfälle.
Den kommer vi garanterat spela upp i alla fall nästa vecka, när vi har upplevt detta Super Bowl.
Högt i tak i sporthuset.
Du, Thomas, senast vi satt här så lyfte ju jag och Tommy ett ämne som du absolut inte höll med om. Och vi var helt ute och cykla. Ja. Och filmningar är ingenting som försiggår i ishockeyn och SHL.
Sluta!
Det har ju varit några incidenter sen dess.
Ja, det har varit en del otyg och jag får väl pudla då. Jag hade ju inte alls den bilden som ni två hade utav det. På det sättet. Kanske för att man mer eller mindre ganska slaviskt följer sitt eget lag. Men sen helt plötsligt när vi hade pratat om det så poppar det upp situationer. Och det är ett jäkla otyg det där. Alltså. Det är ju någonting som man måste få bort i det här med att man förstärker de där situationerna definitivt. Så att det är otroligt tråkigt att det har varit så många. Får en känsla av att det är en del utländska spelare involverade i det där. Alltså man tittar på dem, Clark har varit involverad, nu var det Lash som fick sin skopa, det är målvakt Ortio. Så att det är liksom, jag vet inte, det känns inget bra. Känns absolut inget bra. Och det här måste man ta tag i på en gång och komma till rätta med.
Hur ska man ta tag i det då? Ni var ju inblandade där när Kevin Clark filmade i första av dubbelmötet mellan Djurgården och Brynäs. Han fick ju böter. Är det det som är...
Nej, jag tror inte att böter är det. Ofta när man gör såna här saker så tycker jag att det måste drabba laget för att spelaren ska lägga av med det. Att konsekvensen blir att spelaren får betala 5000 kronor och sen är det en gång till så är det 10000 kronor. Va? Sen kan väl SHL stänga av honom om jag har förstått det rätt. Man kan väl göra någonting sånt. Borde ju egentligen kanske direkt vara 2+2. Mm. Alltså straff på isen så att det direkt blir kännbart för laget, för att det är inget lag som vill spela 4 minuter i boxplay. Men sen tycker jag också att jag tycker målvakterna är för jäkla liksom bra på att förstärka många situationer där det ser ut som att de håller på att dö. Och eftersom att...
Du är ju poppis bland målvakterna.
Jag kan lika gärna fortsätta gasa.
Thomas hade ju en grej om att man ska få köra tackla, på målvakterna.
Tackla dem, kör över. Kort och gott, kör på dem. Nej, men, och det var ju mer när de var ute och spelade pucken. När de ville gå ut och vara som en utespelare, ja, men det är klart att de ska få tacklas. Alltså att man ska få tackla dem. Och så börjar folk tycka att de har inga skydd, men de har ju fan mer skydd än vad man tror. Alltså. Så att det är inte där det sitter. Men det var inte det jag skulle komma till. Men just eftersom att man är väldigt hård i år på påkörningar med målvakter, så är det ju oftast att man går på målvaktens linje som domare. Så att jag tycker att det är ett otyg bland målvakter också där de beter sig.
Och det öppnar
sig.
Ju direkt, de vet ju det att ja, hamnar jag fel i en situation så, och exakt. Förstärker lite så kommer jag få domarna med mig just eftersom det var det fokus på det här.
Precis. Och det måste vi också komma bort ifrån. Och där man kanske skulle kunna faktiskt straffa målvakterna i efterhand också utifrån att man gör den bedömningen. Men jag tycker nog att SHL generellt är lite flata. Det skulle ju vara ganska trevligt, eller bra tror jag, trevligt ska jag inte säga, men bra utifrån att man i efterhand går in och granskar. Det här är en solklar filmning, du avstängde 2 matcher, punkt. Spela inte.
Så är det för flatan eller filmningar menar du?
Ja, och eller också om man nu ser det på isen, det är 2+2 på en gång. Och så gör man en bedömning efteråt, vad innebär det här och var det så pass starkt så att vi tycker att det ska vara en avstängning också. Man måste lyfta upp det, man måste liksom någonstans ta tag i det istället för bara låta det rulla på.
För på riktigt 5000 kronor böter för en sån kille som Kevin Clark, det är som att tappa en 10 på stan liksom. Ja. Det skiter ju han fullständigt i.
Sporthuset 125.
Jag gör som Lena, jag testar liksom en regelgrej på dig, Thomas. Pratar filmningar nyss. Nu tänker jag på OS-hockeyn som kommer. Vi har, som ska jobba med OS-hockeyn, fått ta del av direktiven från Internationella ishockeyförbundet. Och jag vet inte vilken mån IOK är med, men det är i alla fall så att det är uppenbart att man väljer en väg nu i OS-hockeyn där det kommer vara väldigt, väldigt tuffa nivåer mot fysiskt spel. Man har alltså som ett av sina fokusområden att kanske inte stävja fysiskt spel, men allting som kan vara i närheten av någonting som är lite fult, alltså fysiskt spel i form av illegal hit, otillåten tackling, checking to the head, checking from behind, stenhårt, allting utvisning, pang, pang, pang. Ingenting att man kommer att, som man gör i SHL nu, lägga någon slags ansvar på den som blir tacklad, vad han har för position och så. Där har ju SHL mjukat upp det här lite grann. Utan här kommer det bara vara ut direkt om det är en tackling i huvudet, ut direkt om det är en tackling bakifrån. Och en av anledningarna till det är kommersiella skäl faktiskt. Att man vill utveckla ishockeyn på den asiatiska marknaden. Det har inte sagts uttryckligt såklart i någon regelbok, men det är tydligt när man ser liksom förarbetena till det här. Att komma in på asiatiska marknaden för ishockeyn där den inte är så stark, det är ju också NHL, viktigt för NHL och så vidare, men i det här fallet Internationella ishockeyförbundet, Korea, Japan, Kina, och där gör man bedömningen att i de länderna så vill man inte ha en så himla fysisk och på gränsen till brutal ishockey, utan här handlar det om att mjuka upp spelet lite grann. Därför är det extra viktigt att ha tuffa direktiv som kan bli en omställning för både domare och spelare. Dina tankar kring det?
Ja, det är lite större än bara OS alltså, med de tankarna, för det innebär ju att själva liksom, självbilden av hockey, hur vill vi att hockey ska spelas in i framtiden? Ska vi börja anpassa hockeyn utifrån olika marknader, olika regler på olika länder som spelar? Alltså Asien har sin regeltolkning och spelar sin typ av ishockey, och i Europa spelar vi våran, och i Nordamerika spelar man sin. Så att det där kommer ju ändå bli ganska svårt så länge man har tacklingar med i, som en fysisk del i att spela ishockey. Så att diskussionen är ju så sjukt mycket större, att vilken väg ska ishockeyn välja i form av det fysiska spelet. Det är självklart att ingen vill ha kvar de här tacklingarna som är rent ut sagt respektlösa och dumma. Men vi måste samtidigt också komma ihåg att det kan ju få ganska jobbiga konsekvenser även med bra tacklingar. Jag såg en tackling i, det var någon division 1-match tror jag det var här. En kille som skär liksom in mitt i zon och får en jättepropp. Mm. Det är för mig så blir det så här, men du får inte åka där.
För han som fick tacklingar.
Ja, men hans konsekvenser blir ju nog enorma. Och då är det så här, är det de tacklingarna vi också ska åt?
Och det är ett bra ämne, för det är ungefär det de säger här. Att den typen av tacklingar kommer garanterat bli bestraffade,
ja,
här.
Och då är vi inne på liksom hockeyns ändå grundfundament, där det fysiska spelet är en del i att få motståndaren ur balans, att vinna sin kamp, att vinna sin mentala match i det här, utan att det ska gå över gränsen och vara fult. Det är inte det. Mm. Utan det är ju mer en olycklig situation. Det är ungefär som att tänka så här, men då kan vi börja, ska man då, vi har längdskidor som är en ganska harmlös sport. Nej, men du får inte backa, de kommer upp i 50 km/h, för de har ingen hjälm. De kan ju ramla och slå i huvudet och bli medvetslösa. Mm. Alltså då börjar man liksom någonstans rucka på fundamentet i den idrotten.
Men frågan är också, det som jag undrar så här, Lena och Thomas, det är, vad är fundamentet i ishockey? Vad kan man luckra upp i? Det är ju olika vad folk tycker. Jag var inne på någon gång för något år sedan och sa så här, open ice hits till exempel, tacklingar på öppen is. Det skulle, för mig, så skulle det vara helt okej att plocka bort det från ishockeyn. Jag tycker ändå att ishockeyn skulle vara jättekul. Jag skulle inte tycka att det var så här, ajajaj, nu blev hockeyn inte hockeyn längre.
Hockeyn står ju inför en del utmaningar i vilken väg ska vi välja. Mm. Vad vill vi ha? Jag då som har barn som spelar ishockey som är 11 och 13 år. Viktor som är min yngsta, de har ju precis fått börja tacklas. Jag tycker man ser, det finns två aspekter här. Jag tycker att man ser på ungdomsishockeyn att det är färre och färre i det fysiska spelet. Mm. Och det gör ju att när de här killarna sen kommer, och tjejerna kommer flyttas upp i SHL eller ta sig vidare, så är de fostrade i en annan kultur där det fysiska spelet inte är sättet att vinna hockeymatchen.
Det är din bedömning att det är
det
på väg åt
det? Det är min bedömning att det är på väg åt det.
Då blir kineserna glada.
Ja, men det är min bedömning, eftersom att det ligger så mycket på lampan om det här. Uh-huh. Med det. Samtidigt som jag också ser att även barn som är bra på att tacklas, jag har ju en 11-åring som är fantastiskt duktig på att tacklas. Mm. Och det kan ju ibland se ganska ganska illa ut fast det är
schysst.
Och det gör ju också då, hur ska jag hantera det här som förälder då? Ska jag gå fram till min lilla son och säga så här, ajabaja, han gjorde illa så du får inte tacklas, fast egentligen är det en enormt bra tackling. Mm. Ska jag ta bort det spelet ur honom när det ändå är en del av spelet? Eller ska vi få en spel där vi faktiskt ser till att det får inte vara några tacklingar på den här nivån? För jag vet ju också att det står ju föräldrar som absolut inte förväntar sig att deras barn ska få någon tackling som gör att de blir ledsna. Och de kanske väljer att sluta med ishockeyn för att de inte klarar av det fysiska spelet. Så att det är lite
så här... Och det är lite samma grej, för att bredda sporten då, ungefär som man breddar på en asiatisk marknad, så vill man bredda till utanför den så här hardcore hockeyfamiljen. Ja, vad ska man ha för... Du som har följt damhockeyn en hel del, Lena, jag ska ju kommentera damkronorna nu också i deras matcher och har funderat en del på hur pass fysiskt spelet är där. Det finns ju en del som menar på att det är ganska fysiskt. Det är liksom en myt att det inte är tufft, till alla som säger att det är pinsamt att det inte tillåts tacklingar. Och så. Vad är det för karaktär på spelet? Vad tycker du?
Jag skulle säga att ett problem i damhockeyn är att just det varierar otroligt mycket. Du kommer att se under OS-turneringen att det är jättestor skillnad. Match mellan USA och Kanada så kommer att tillåtas betydligt mycket mer än vad det gör så fort något annat lag är inblandat. Mm. Match mellan Sverige och USA kommer att tillåtas mer än vad det gör mellan Sverige och Ryssland till exempel. Så att det är väl där de fortfarande har ett problem, att man inte riktigt har hittat rätt nivå, vilket ju spelarna också tycker är ett problem, för de vet inte från match till match vad de får göra och inte. Däremot de här matcherna som finalen som kommer gå mellan USA och Kanada, den kommer vara en bra fysisk ishockeymatch. Mm. För där tillåts grejer, där vet spelarna vilken nivå de får vara på. Däremot så är det ju fortfarande så att nej, open ice-tacklingar är ju inte tillåtna. Det kommer inte synas. Däremot tacklingar längs sargar och sådana grejer, där är ju ett fysiskt spel, absolut.
Det är viktigt för dig att det är tacklingar på öppen is i ishockeyn. Är det en viktig del i ishockeyn?
Jag tycker att det är svårt att tänka in i att det inte ska vara det eftersom som det är det. Däremot så tror jag inte att jag skulle sakna det jättemycket, men jag tycker att det är besvärligt om vi ska börja ändra reglerna för att sälja sporten. Då är det ju inte riktigt den sport som det är som säljs till en annan världsdel till exempel. Absolut att ändra regler kan man väl göra, men vad är anledningen till att man ändrar det?
Men om anledningen det snarare är skadrisk och så, då kanske
det är absolut, det är en helt annan fråga. Ja. Men att ändra för att fler ska spela ishockey? Mm. Nej. Ja, men det är väl bra om fler spelar ishockey, men då spelar de ju inte riktigt ishockey heller om vi ska börja anpassa. Och framförallt som du säger, Thomas, ska det vara tre olika delar av hockey? Ska det vara olika sorters hockey i varje världsdel? Nej, men det blir knepigt.
Nej, vi får inte rucka på fundamenten. Vi får absolut inte göra det. Men jag säger det återigen, jag tror att om 10-15 år så kommer vi ha betydligt mindre fysiskt spel än vad vi har idag. För att det ser man på de ungdomsspelarna som kommer fram idag. Hur de utbildas, vad de utbildas i och vad de får sina specialområden någonstans.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Ja, hojta till om vad ni säger i den här diskussionen. Det är rätt kul att höra Lena och Thomas åsikter, tycker jag, med just det här med regler inom ishockeyn. Fysiskt spel, filmningar, det är bara hojta till. @sporthuset på Twitter. Ni kan gå in också via vår hemsida sporthusetpodcast.se. Det har kommit en passning som handlar just om OS ifrån Torsten Kassman, trogen sporthuset-lyssnare. Det är ju alltid det här när det blir OS, så är det SOK, Sveriges olympiska kommitté, som tar ut truppen. Och då blir det halabaloo. Jag har ju varit på och hackat mycket på det där själv när det gäller friidrotten till exempel. Där det har varit otroligt tuffa krav för att ta sig till OS för de svenska friidrottarna i en världsidrott. Och här händer det saker nu igen då. Den svenska konståkaren Alexander Majorov fick ju nyligen veta att han inte blev uttagen i konståkning. Han blev ju bara, som Torsten Kassman skrev, sjua på EM nyligen, och det räcker tydligen inte som merit. Längdåkaren Emil Jönsson fick inte åka trots att skidförbundet nominerat honom. Det går ju till så att förbunden nominerar, Sveriges olympiska kommitté bestämmer vilka som får åka med. Och Kassman skriver det: 1. Principen att man ska ha en bra chans på topp 8, det är ju SOKs kriterier. Den är orimlig, tycker jag. Om övriga länder följer Sveriges principer så kommer alltså högst 6 europeer vara med i konståkning. Och skulle vi ta friidrott till exempel, så skulle det kanske vara 2 sprinters från Europa i ett helt OS. Och sen att själva principen att SOK är de som ska ta ut, tycker han är orimlig. För de har ju inte den kunskapen som krävs för detta. De följer inte idrottarna på nära håll som exempelvis en tränare eller förbundskapten gör. Det är en gammal kvarleva från svunna tider. Jag vet att SOK sitter på pengarna, men det gör inte hanteringen bättre för det. När det gäller Emil Jönsson till exempel, så borde skidförbundet avgöra hans medverkan och inte det system som Sverige har i OS-SOK. Hälsningar från Torsten Kassman. Jag tycker att det här är hål i huvudet alltså. Det har jag tyckt hela tiden. Att SOK ska, precis som han skriver Kassman där, att SOK ska sätta sig över de här förbunden. Och SOKs motivering, det är så här: okej, de här specialförbunden, alltså de olika sporterna, de kan inte göra en objektiv bedömning, för de är så pro sin egen sport, så de vill skicka alla dit. Och då kommer den här turistdiskussionen in, som jag tycker är lite fräck också uttaget att kalla någon turist, men skitsamma. Att skidförbundet, friidrottsförbundet, de vill skicka alla som har möjlighet att åka.
Fast sätt en gräns där då. Det är inte det. Är det inte så att någon annan får åka istället för Emil Jönsson? Vi åker väl ändå med ett skidlag, eller skulle Emil Jönsson ha varit ytterligare en?
Ja, för det är ett annat problem med skidorna. Det är alltså så att nu får de så liten trupp på grund av det som SOK har gjort. Så att om det blir några skavanker och skador, så kommer de alltså vara decimerade när det gäller stafett och sådär. Så de hade alltså kunnat ha en större trupp. Skidförbundet ville ha ett par tre till också för att ha en större bredd om det blir någon problematik och så kopplat till stafetten. Så att SOK minskar här Sveriges möjlighet till stafetten. Om det skulle bli någon skada så finns det inga bra alternativ.
Någonstans är ju självklart att de som driver de här som är förbundskapten, är klart att de ska få ta ut sitt lag. Alltså det är ju hål i huvudet om det inte är så. Det borde ju, jag kan ju, någonstans så finns det ju ändå en, de har ju en tanke med att sätta sig lite över det här systemet, just utifrån det du sa Tom, att de kanske blir, man blir lite inskränkt på sitt förbund och sin sport och sådär. Mm. Men att de sen skulle ha sista ordet i det här, det är jättemärkligt, det är jättekonstigt.
Och det är en historisk kvarleva, det är ju från liksom 1904 eller något sånt där.
Men att se som en sån sport som konståkning, ja, men det är ju en stenhård konkurrens. Komma topp 8 där från lilla Sverige, ja, men det är ju faktiskt inte ett rimligt krav. Men innebär det ändå då att de bästa svenska åkarna inte ens ska få vara med på en tävling som de själv har kvalat sig in till?
Ja.
Och som sagt, om jag hade suttit hemma och varit en 15-årig konståkningstalang, hade man bara känt att det är kört. Det är helt kört. Jag kommer aldrig få åka på ett OS även om jag blir bäst i Sverige. För att det är en sån tuff sport internationellt att, ja, men även om jag blir Sverige 1, kanske jag inte kommer vara topp 8 i världen. Nej. Och då får jag inte ens åka och prova. Jag får inte ens utmana om att bli topp 8.
Nej, men och den här parallellen som du drar med lagidrotter är bra också på längdskidåkning. För det de gör nästan nu i längdskidorna, det är ungefär som de skulle säga till Leif Borg och Damkronor. Att då ska jag säga så här: du får inte ta med 23 spelare.
Ja, men exakt. Utan du har verkligen tre målvakter. Ja, det är väl jävla ordentligt. Vi kommer inte använda alla de tre målvakterna.
13 forwards räcker inte med 12.
Ja, men exakt.
Eller
till och med gå in och så här peta på individnivå att den här spelaren har inte presterat nog bra.
Nej, det är jättemärkligt.
När SOK får de här frågorna, för det första så vill de inte höra någonting om det här med om det är en världsidrott eller inte, utan alla rankas lika. Det är double trap, är som konståkning. Det spelar liksom ingen roll, utan det är topp 8 som gäller. Och det tycker jag haltar. För menar, i så fall borde man inte försöka få fram en enda konståkare, en enda friidrottare, en enda gymnast. Det är ju bara glömma att överhuvudtaget försöka få fram sådana i världssporten. Det är bara att satsa på dubbelträpp. Även om det finns kvar dubbelträpp.
Men då säger du det spännande med det här, för då har de ett ungdomskriterie då, som ju Alexander Majorov kom med på i Sochi till exempel. Då var han så ung att han är ett framtidsnamn. Men den erfarenheten han då fick i Sochi får han alltså inte använda nu. Nej. Fast den han har kvalat in till den här turneringen. För nu kommer han inte att komma topp 8. Ja. Alltså det är ju jättemärkligt. Var det inte därför vi skickade han till Sochi, för att ha den erfarenheten nu?
Ja. Nej, vi kör lite kärlek istället.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Varje vecka, vi kärleksbombar olika sporthändelser, idrottare i sporthuset. Det kanske har märkt att den viktiga lådan inte är här.
Dun, 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 dun.
Var
varför?
Är den? Den vilar. Den har OS-vila. Den får vila under OS.
OS-uppehåll för viktiga lådan. Den kan faktiskt behöva det, men de ska vanker. Den har ådragit sig genom
hoppas
åren.
Hoppas han har en skön semester som kommer tillbaka i lite bättre shape.
Det gör att vi ska köra lite OS-minnen de närmsta veckorna. när det närmar sig nu. Som ni lyssnare haft i vinter-OS-historien. Jens Fjällström tog ut Thomas Gustafsson 1988, dubbla guld i skridskor. Miro Sala tog ut Tre Kronor i Lillehammer 1994. Vi hade omröstning på Twitter att Sporthuset för att plocka fram ytterligare två kandidater till en finalomröstning. I den ena så vann USAs Miracle on Ice 1980 i en otroligt tajt kamp med Björn Linds sprintguld 2006. Med där fanns också Gunde Svans och deras stafettlag som vann 88. Ni vet, om ni kommer ihåg när Gunde ropade till Torgny Mogren: du får vila sen, Molle! Jag ser han inte än! När han kom i spåret springande då på sista sträckan. Det var häftigt. Och Wassberg mot Mieto, där det bara var tusendelar som skilde. Men de åkte på stryk. Det blev Miracle on Ice som gick till finalomröstningen. Ingmar Stenmark hade det tufft i den andra. Var det för länge sedan kanske? Dubbla gulden då 1980, utslagen. Steven Bradbury, många pratar om honom, den här short track som du gjorde i kärleksbombning till, Lena. Otrolig.
Ja, men titta, han hade ju inte varit i topp 8 på förhand. Han hade aldrig fått åka om han var svensk. Exakt. Och så går han och tar ett guld.
Om SOK fanns i alla länder skulle det knappt bli något OS. Och sen var en otroligt tight kamp mellan Tre Kronor i Turin 2006 och stafetten med Kalla 2014. Kalla vann 41%, Kalla 39%, Tre Kronor. Så 94 Tre Kronor går vidare, men inte 06. Så de fyra minnen som tagit sig fram till slutlig finalomröstning är Thomas Gustafssons båda OS-guld i skridsko i Calgary 88, Tre Kronors OS-guld i ishockey i Lillehammer 94, USAs olympiska guld också ishockey i Miracle on Ice när Sovjet besegrades 1980 och det svenska stafettlaget med Charlotte Kallas avslutningssträcka i Sochi 2014. Omröstningen startar nu. Var då? Jo, på sporthusetpodcast.se/tvminnet. Eller så går ni in på sporthusetpodcast.se, vår hemsida, och klickar er vidare till tävlingen TV-minnet. Vaket och pikt, får vi säga verkligen, av vinter-OS-partnern Panasonic som gillade vår idé att minnas tillbaka på TV-minnen från OS. Panasonic har gått in och sett till att en av er som röstar, passande nog, kan vinna en TV. Dessutom kommer jag dyka upp hemma hos den av er som röstat och dessutom vinner den här tävlingen. Vi ska återkomma till hur det går till och köra en liten personlig kommentatorsgrej, men det blir när jag kommer hem från OS. sporthusetpodcast.se/tvminnet. Och nu ska vi minnas tillbaka på de två händelser som våra Twitterföljare på @sporthuset röstat fram under veckan. Nästa vecka ska vi kärleksbomba de två andra kandidaterna.
We started with a trip up the great river Henry Hudson discovered in 1609, looking for that fabled Northwest Passage to the Orient. We used it now as our own passage to the North Country, leaving behind the skyscrapers of Manhattan, skimming along by helicopter over the thinly iced waters of the river. We were headed north toward a village in the Adirondacks, a place of 2,700 people who had dared to take on the world of winter sport with all its excitement and glory, and all its attendant problems, too. We were going to Lake Placid for the 13th Winter Olympics. Before it was done, the village would serve as the stage for some of the most unexpected and moving moments ever seen in Olympics competition. During the confusion of the opening days, it would have been impossible to predict that it would end with young people dancing in the streets of Lake Placid and Americans across the land spontaneously singing their national anthem in a display of national pride not seen in a long while, a time of tears and laughter, an unbelieving celebration of the miracle of Lake Placid.
Vignetten i amerikansk tv, lite Dallas-inspirerat, var 1980. USA kom från ett politiskt hemskt 70-tal med katastrofala Vietnamkriget, energikris, den demoraliserande Watergate-skandalen. Sovjet invaderade Afghanistan, det kalla kriget kallare än på många år. Den 22 februari 1980 när USA ställdes mot Sovjet i slutspelsmatchen i Lake Placid så var det mer än ishockey som stod på spel. USAs dåvarande president Jimmy Carter övervägde att låta bojkotta de olympiska sommarspelen 1980 som senare anordnades i just Moskva. Vilket USA tillsammans med flera andra länder sen också gjorde. På hockeyrinken hade Sovjet 4 raka OS-guld. Inför matchen mot USA hade de 21 raka olympiska matchvinster. De hade inte förlorat en olympisk ishockeymatch sedan 1968. USA däremot har varit väldigt svagt på landslagsnivå efter guldet 60. Målet i Lake Placid var egentligen att inte bli utskämda på hemmaplan. De bästa amatörspelarna i USA bjöds in till Colorado Springs sommaren 79. Herb Brooks, coach vid University of Minnesota, fick uppdraget att väcka amerikansk landslagsishockey ur dvalan. Och det skulle ske med college-spelare, med passion men utan erfarenhet på den här nivån. De valdes ut. Kapten Mike Urizioni, Boston University. Målvakten Jim Craig från samma college. Mark Johnson, University of Wisconsin med flera. Snittåldern i amerikanska laget 21 år. De sovjetiska spelarna hade minst sagt andra träningsförutsättningar än amerikanerna. I det diktatoriska Sovjet drillade spelarna närmast som soldater och var egentligen långt ifrån amatörer. Och vilka spelare sen? Boris Mikhailov, Vladimir Krutov, Valery Shalamov, Vladislav Tretjak. Laget leddes av legendariske Viktor Tichonov. I USAs bås stod Herb Brooks alltså, en stenhård motivator som pressade sina college-spelare till stordåd. Här återgivet i filmen Miracle med Kurt Russell i rollen som Herb Brooks.
One game. If we played them 10 times, they might win 9. But not this game. Not tonight. Tonight, we skate with them. Tonight, we stay with them. And we shut them down because we can. Tonight, we are the greatest hockey team in the world.
Christian comes away, and Christian swings around his own goal and out to center to Schneider with a long shot. Good save by Mishkin. Off his hands to the far corner. Pavlich comes over. It's knocked out. Arruzioni! Shoot!
Mike Urizionis 4-3 innebär att vändningen och tidernas hockeyskräll var ett faktum. Att USAs collegekillar besegrade samma suveräna Sovjet som de några dagar före OS förlorade mot 3-10 i en träningsmatch i Madison Square Garden. USA vände och vann matchen mot Sovjet och därefter så vanns också den sista slutspelsmatchen mot Finland. OS-guld till collegelaget, slutminuten klassisk. Kommentatorn Al Michaels bevingade "Do you believe in miracles?"
28 seconds. The crowd going insane. Karlamov shooting it into the American end again. Morrow is back there. Now Johnson, 19 seconds. Johnson over to Ramsey. Ilya Letanov gets checked by Ramsey. McClanahan is there. The puck is still loose. 11 seconds. You've got 10 seconds. The countdown going on right now. Morrow up to Schultz. 5 seconds left in the game. Do you believe in miracles? Yes!
Something so wonderfully pure about it all. They had not come planning for glory or for later financial reward. They had just come to try as hard as they could. And when they won, they popularized words like hope and dedication and faith and love, words that had almost fallen into disuse in recent years. They were a delight and a lesson to us all. Nothing is impossible, they had proven. That night, the games ended and we all went home. But we would never, never forget.
Ja, det är ju en fantastisk historia utifrån den överlägsenheten som ändå Sovjetunionen hade i ishockeysammanhang. Jag var ju tyvärr bara 10 år och minns ju, var inte riktigt så här hockeyfrälst på den tiden. Så att jag minns inte speciellt mycket, men man läser om själva matchen och spelarna som var med. Och sen när man varit lite hockeyintresserad så förstod man hur bra de här Sovjetunionens hockeyspelare var. Det var väl lite som de själva sa, att ja, de vinner 9 av 10, men det här är liksom den matchen vi vinner, och det är fantastiskt häftigt.
Och det här är ju idrott när det är som bäst, när det inte bara är en idrottshändelse, utan det blir en historia runt omkring som ju gör att det fortfarande är så starkt och lever vidare. Och det här känns ju som en av få idrottshändelser som kommer leva vidare för alltid, med tanke på hur starkt det fortfarande är, fast än det är så länge sedan. Men att ta bara en sån omröstning som vi har haft nu, ett event som var så länge sedan, utan svensk koppling, som ändå slår ut stora svenska OS-ögonblick i folkets minne. Liksom. Det säger någonting om hur fantastiskt stort det här var när det hände.
På den tiden när det var USA... Det var ju liksom USA och Sovjet mot varandra, och man bojkottade OS hit och dit, och man skulle inte vara med, och man pratade inte med varandra, och man hade kärnvapen som var riktade mot, alltså det var ju hela den delen var ju så enormt uppblåst också då, och så hotfull, så att då ett amerikanskt lag som är college-spelare skulle ta sig an den stora ryska maskinen och så klara av att göra det här, det är ju det är som taget ur ett filmmanus rent generellt, så att det är en enormt häftigt idrottsögonblick.
Och den där filmen Miracle kanske hjälpte till att minnas för många. Prestationen utnämndes till århundradets största sporthändelse utav sportmagasinet Sports Illustrated, alltså 1900-talets största sporthändelse. Nästa OS-minne, det avslutande då, utspelar sig 34 år senare i Ryssland i Krasnaya Poljana, cirka 6 mil från Sochi, längdskidåkning, stafett, 4x5 kilometer. Ett svenskt lag bestående av Ida Ingmarsdotter, Emma Wikén, Anna Haag och Charlotte Kalla. Men Norge med Marit Björgen som ankare var förstås den stora favoriten. Norge 11 raka mästerskapsguld i stafett. Men Norge vallade bort sig, och istället var det Tyskland och Finland som kopplade greppet om stafetten. Ida Ingmarsdotter började starkt, Sverige växlade som trea, 4 sekunder från ledningen. Emma Wikén sen på andra sträckan, ett uppdrag, häng på norskan Therese Johaug. Det blev bättre än så. När Johaug misslyckades helt med dåliga skidor så lyckades Wikén slita sig fram till ledning. Sen var det dags för Anna Haag som hade det tuffare. Hon tappade tidigt kontakten med ledarna Tyskland och Finland, men lyckades sen ändå hålla ner avståndet till, ja, det blev 26 sekunders marginal. Då var det dags för Charlotte Kalla. Hon hade 5 kilometer på sig, men som hon började plocka sekunder. Från 26 till 23, till 17, till 11, till
9 nu efter det Kalle.
Och sista backen ska de upp för nu. De är inne i sista backen redan.
Ja, den börjar här nere. Sen svänger de upp då till vänster åkriktningen upp för den långa backen här som vi ser rakt framför oss. Här kommer Kalle. Oj, 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 vilket drama. Charlotte Kalle är på jakt efter en ädel medalj idag. Det är Finland, det är Tyskland. Titta, hon äter i kapp nu.
Man ser med blotta ögat hur hon bara...
Oj, 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 titta, hon kommer ju i kapp här. Hon är snart i kapp.
Oj, oj.
Charlotte Kalla är snart i kapp tätduon. Tyskland nu före Finland. Och Sverige, det är inte många sekunder.
Charlotte Kalla för Sweden. All three of them are still in the mix. Oh my gosh, what a finish to this race. Who's got the guts? Who's got the belief? Who's got the momentum? And Kalla's coming through on the inside. She's overhauled such a huge deficit. What a finish and what a moment for Charlotte Kalla.
Jag hade plan att öppna ganska kontrollerat och sen efter 1 kilometer verkligen börja köra. Och det var då som jag kände att jag plockade in sekunder och även visuellt kunde se att jag närmade mig tyskan och finskan. Och när sista backen var avslutad, då var jag även i rygg på dem. Så det var nätt och jämnt att jag hann i kapp dem. Och sen var det som ingen tvekan när jag skulle in på upploppet. Jag skulle ta in kurvan och där släppte finskan förbi mig. Och sen kände jag mig otroligt stark på upploppet.
Kalla går in i spår! Ja, hittar hon luckan! Ja, hon hittar luckan! En bra kurva och Charlotte Kalla som är i led igen! Charlotte Kalla tar Sverige till ett guld i stafetten 4x5 kilometer. Ja! Första guldet, första medaljen. Underbart! OS-guld för Sverige 4x5 kilometer. Det första guldet sedan 1960 för de svenska damerna. Ida Ingmarsdotter, Emma Wikén, Anna Haag, Charlotte Kalla. Det är OS-guld!
Charlotte har 50 meter kvar, men nu är det klart! Det är Sverige vinner damstafetten och Finland tar väl silver. Ja, ja, men det är helt makalöst! Och vilket kravkalas! Blågult sånt!
Ja, men hela laget är ju såklart en stor insats, men man måste ju lyfta Charlotte Kalla. Alltså Charlotte Kalla när hon får gå ut i såna där lägen och får jaga. Det blir som att det blir en Tornedals urkraft som bara kommer. Alltså det är ju, ja, jag minns fortfarande när man stod och såg den där. Det är ju, det ska ju inte gå att göra på så kort sträcka och plocka så mycket tid. Hon är ju en av få i världen som klarar av det. Sen var hon ju i en magisk form hela det där mästerskapet. Men den där backen där hon bara flög upp och sen går om där på slutet. Alltså det är ju, det är som att hela hennes personlighet ändras när hon hamnar i den sitsen. Hon är en bra skidåkare i alla lägen. Men när hon får jaga.
Hon får vittring.
Och när det är en medalj i botten där. Det är ju kolsvarta ögon som bara ser en rygg där framme. Det är otroligt imponerande.
Vi ska säga det att klippen i collaget kom från BBC, Viasat Sport och Radiosporten. Per Forsberg kommenterade ju skidloppen i tv på Viasat vid OS i Sochi och Dag Malmqvist på Radiosporten.
Jag minns det framför tvn och det är lite, det har ju varit så många såna här sköna med Charlotte Kalla. Mm. Det kan inte vara roligt att vara de som leder när hon kommer ut. Man vet att det är hon som
höra. Kalla
alltså
jagar.
Här, shit, hon är på gång. Hyfsad stress på slag i kroppen. Det måste bli då. Och man känner så här, jag kan inte öka och sekunderna bara minskar. Mm. Men just den här, om jag har rätt bilder framför mig, hon tränger sig tar innespåret utanför. Och då satt man ju bara jubla liksom. Och nästan så här, putt om kull dem också när de ändå håller på. Sådär, gör något. Men jag tycker det, med tanke på det favoritskap som Norge ändå hade i den, och när de försvann så fanns det ändå förhoppning. Sen var det ju tredje sträckan där som skapade det här utrymmet, men vilken fenomenal idrottskvinna Charlotte Kalla. Så det är ju magiskt att få följa henne och hennes framfart och det här loppet, hur hon bara äter in. Och
Charlotte Kalla är ju med nu även i Pyeongchang. Ska hon ta OS-guld för tredje OS-et i rad? Charlotte Kalla och stafetten Miracle on Ice, Thomas Gustafsson, 3 kronor. In och rösta nu. Tävlingen går ut på att rösta på det tv-minne som man gillar bäst och dessutom skriva en motivering varför man finner just det här allra bäst. Och vad görs det då? Jo, på sporthusetpodcast.se. Det går att klicka sig vidare där till tv-minnet och tävla. Och den som röstat på det tv-minne som fått flest röster och dessutom gjort det enligt juryn bästa motiveringen vinner en tv ifrån Panasonic. Så är det, som vi tackar för att de har klivit in här och vill vara med och kasta in lite extra glöd i form av ett fint pris i den här omröstningen om bästa tv-minne så här OS-tider. Så det blir en tv. Alltså.
Ja, och med den tvn som det handlar om så är det nog fan bäst att man går hem och filar
på. Du går in och kollar.
Ja, men shit, vilken skön tv. Det är bra jobbat, måste jag säga. Men otroligt bra pris.
Dessutom en kommentators upplevelse utlovar. Vad är det? Det får vi återkomma till tillsammans med Sporthuset och Panasonic efter OS. Omröstning från 1 februari till 13 februari, alltså från nu 1 februari till 13 februari mellan dessa 4 kandidater. Får se om det blir några häftiga nya tv-minnen i Pyeongchang. Men det är ju ett tag kvar till invigningen. Vi ska ha Super Bowl och annat dessförinnan. Och tacka, nu måste du sticka, Lena.
Ska hämta ut en hyrbil.
Är det samma hyrbil som den sista från... Har varit tog den sista hyrbilen?
Nej, den fick jag faktiskt lämna i Sala och så fick jag ta tåg därifrån. Så det är nog inte samma hyrbil. Jag fick inte hyra den om jag skulle lämna den någon annanstans. De behövde ha tillbaka den måndag. Ny hyrbil, ny destination, Gävle.
Mycket bra. Och matchen mellan?
Brynäs och Malmö.
Hur slutar den matchen, Thomas? Det vet ju folk när vi lyssnar på det. Så kul att höra, sagt, höra ditt tips här. Brynäs och Malmö.
Jag tror att det blir 3-2 till Malmö.
Oj, det var väl specifikt bra tips. Och hur får vi slut på det här då?
Hej då.
Ha det bra. Hej då. Tack för idag. Hej då.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/ upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.